Hej, fan är
hej, Helene.
Har ni två liksom lägen?
Exakt, du kan få lite rundtur. Ja. Av compliance-skäl så måste vi kunna separera på där vi sitter, till exempel vid back-office eller sales sitter, för vi ibland har konfidentiell information. Så det var svårt att hitta sådana lokaler, men då hittade vi ett IT-bolag som satt här. Och då satt vissa här och så bodde faktiskt vdn på andra sidan. Så de hyrde båda två. Jag ska visa, men vi har två liksom ställen då. Så har vi här.
Vad roligt, för det är ju som två lägenheter.
Exakt. Bolag i Sverige är omomsade. Om du är en kommersiell fastighetsägare får du bara ha 5% av avståndet uthyrt till omomsade bolag.
Så det... Aha, är det så? Kan du sitta där?
Absolut.
Ja. Är du beredd?
Absolut.
Hej och hjärtligt välkommen till podden Ett rikare liv med mig, Helene Rothstein. Nu sitter jag här på Atlant Fonder med Tanner Pikdöken som är fondförvaltare. Och du håller på med en fond som riktar in sig på företagsobligationer. Tack för att jag fick komma hit.
Mm. Tack för att du ville komma hit.
Du, företagsobligationer har ju varit så hett samtalsämne det senaste... året skulle jag säga, senaste 2 åren kanske. Mm. Vad beror det på?
Det har ju historiskt sett varit ett tillgångsslag som är ganska underägt i Sverige. Sverige är ju ett aktieland där alla sparar i aktier och i fonder. Men företagsobligationer som liksom ligger i den lägre delen av riskskalan har ju blivit mer omdebatterat egentligen efter mars 2020 när vi hade den här stora corona-effekten. Det var många fonder som stängde fonderna för uttag. Och det där är ju en ganska... nordisk företeelse att i princip alla nordiska obligationsfonder har ju så kallad dagslikviditet, vilket innebär att du som investerare eller sparar i fonden kan stoppa in och ta ut dina pengar egentligen med en dags varsel. Och helt plötsligt så var det väldigt stora uttag ur de här fonderna och då gick det inte för de fonderna att faktiskt betala ut de pengarna och då valde man att stänga fonderna för uttag. Och då blev det ett väldigt debatterat område, väldigt mycket fokus från både Finansinspektionen men även bland branschaktörer då på hur man kunde effektivisera både marknaden men också hur fonderna förvaltades.
Det där är ju en debatt som pågår fortfarande. En av de fonderna du pratar om var ju till exempel Spiltans räntefond, eller hur, som fick stänga ner. Fick ni också stänga ner?
Nej, det behövde vi inte göra. Men jag menar, Spiltan var ju inte ensamma och det var ju väldigt många fonder som fick stänga ner fonderna. Och vi tycker ju faktiskt att det är sunt att förvaltarbolagen har möjligheten att göra det. För att man skyddar, även om inte det känns som det, så skyddar man ju faktiskt spararna i den. För att annars så... tvingar man nästan spararna att sälja sina innehav till artificiellt för låga priser. Så själva idén av att kunna stänga fonderna för uttag är egentligen konstruerat för att skydda spararna. Så det är egentligen inte till förvaltningsbolagens bästa intresse, utan det var mer ett beslut som man tog i marknaden för att bevara kapital. För det studsade ju upp väldigt fort och man kan ju se att hade vissa fonder varit öppna under hela perioden hade förmodligen spararna i de fonderna tagit ett mycket större tapp än vad de borde ha tagit. Så att jag tycker att idén är, eller möjligheten är sund. Sen så tror jag väl att problemet kanske låg i kommunikationen egentligen alla år innan, där det aldrig har varit liksom på tapeten att de här fonderna kan stängas förut. Så jag tror att det kom som en chock för väldigt många. Vi vet ju att, jag menar, det var ju många bolag som sparade i räntefonder som egentligen behövde ta ut sina pengar för att tillgodose sina egna behov i verksamheten som inte kunde göra det. Och det var ju uppenbart att det fanns nog en mismatch mellan likviditeten i fonderna och den likviditet som investerarna i de här fonderna trodde att de hade i alla marknader.
Nu släpper vi en ny podd. Expressen Dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt jag tror kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa hon och säga, vad hände? Så han är död. Så jag bara, vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så jag sköt han nu 21 meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Mm. Men den debatt som startade då, den pågår nu också till exempel med transparens kring obligationsmarknaden. Vi går in på den lite senare, men först bara kort. Vad är en företagsobligation och hur startar man och bygger upp en företagsobligationsfond eller som ni har gjort?
En obligation är egentligen väldigt simpel i sin konstruktion eller sitt koncept, för det är egentligen bara ett lån mellan en långivare och en låntagare. Så det är egentligen inte annorlunda från att du som privatperson tar ett bolån där du har en bank som lånar ut pengar till dig, och då har du en förpliktelse gentemot banken att betala tillbaka en ränta i månaden plus då lånebeloppet på förfallodatumet. Så det är egentligen exakt så en obligation funkar. Det är ett kontrakt mellan dig då som fond, som långivare, och då en emittent, ett bolag som lånar pengar av dig som långivare. Den enda skillnaden, och där det blir komplext, det är att det här lånet är marknadsnoterat, vilket innebär att vi kan så att säga en måndag låna ut pengar till ett bolag via en obligation, och sen kan vi sälja vidare det lånet till någon annan fond. Och då är helt plötsligt inte vi som är långivare, då är en annan fond som är det. Och den möjligheten att kunna transferera lån från fond A till fond B är det som gör obligationsmarknad till en marknad. Sen hur man bygger upp en fond, det finns ju väldigt många olika typer av obligationsfonder, och man behöver inte bli för teknisk i det, utan det handlar till syvende och sist om att du lånar ut pengar, och så kan du välja om du vill låna ut pengar till nordiska bolag, till europeiska bolag, var i liksom riskspektrat ska man ligga, ska det vara bolag med hög kreditvärdighet, och då kan man ju förvänta sig kanske lite lägre förväntad avkastning, eller vill man ha bolag som kanske är, har lite högre risk men då lite högre ränta. Så att det är egentligen där de största skillnaderna finns mellan olika typer av företagsobligationsfonder. Är det svenska bolag, är det europeiska, amerikanska? Men jag skulle säga att till syvende och sist, och där de största skillnaderna om man jämför till exempel en obligationsfond med en aktiefond, är att jag menar, aktier är ju egentligen någon form av popularitetstävling där du kan göra en analys på ett bolag och som kanske står i 50 kronor aktien, och så säger att men jag tycker att bolaget är värt 100 kronor aktien. Om marknaden inte håller med dig, så kommer du, trots att analysen kanske är rätt, så kommer du inte tjäna några pengar. Jag menar, för att aktien ska gå från 50 till 100 måste ju marknaden hålla med dig. Men en obligation är ju annorlunda på det sättet att du kan ha en obligation som står i kurs 50 i marknaden, men i och med att det är ett kontrakt, så om hela världen tror att det här bolaget ska gå i konkurs och du gör en analys som säger att bolaget inte går i konkurs, så kan det egentligen spela ingen roll om liksom vad marknaden tycker. Om bolaget inte går i konkurs så får du tillbaka kurs 100 och din ränta på förfallodatumet. Och det är det som gör att det blir en väldigt annorlunda typ av förvaltningsmodell. För där du behöver egentligen inte ha särskilt stor vy på vad valutakurser, vad ska aktier gå, vad ska liksom räntenivåer ta vägen, utan det handlar bara om, kan det här bolaget betala sina räntor och betala tillbaka pengarna i tid? Och i alla fall där de gör det får du tillbaka dina pengar och din avkastning.
Och sen så pratar man ju väldigt mycket inom den här sektorn om high yield och investment grade. Och det här gäller ju att hålla koll på. Egentligen är det väl om det är hög risk eller om det är låg risk. Kan du bara kort förklara det?
Ja, men det är ju så. Det som egentligen dikterar vilken del av det här riskspektrumet som bolagen finns inom, det är, jag menar, är det high yield, då det är bolag som du säger som bär en lite högre kreditrisk, det vill säga att risken för betalningsinställelser uppfattas av marknaden som lite högre då, och det gör ju att de betalar lite högre räntor. Generellt sett över tid, eller om man tittar historiskt, så har det varit liksom tillväxtbolag. Så jag menar, Google var ett high yield bolag en gång i tiden och Tesla var ett high yield bolag en gång i tiden. Så att i den, det är ju ett namn som, jag menar, det är ett uttryck som ofta förknippas med väldigt hög risk, och det finns ett annat ord för det, är skräpobligationer, junk bonds, och det låter ju inte som en särskilt tilltalande investeringsprodukt. Jag menar, man ska komma ihåg att många av de bolag som är investment grade idag, eller det vill säga bolag som har väldigt hög kreditvärdighet, de var ju high yield en gång i tiden. Så vi är ju inte jätteförtjusta i den här distinktionen, för att den gör liksom, high yield fonder eller high yield obligationer förknippas med kanske mer risk än vad de egentligen har. För risk är egentligen bara, risk isolerat säger ju inte så mycket, utan det handlar bara om vad du får betalt för risken. Det är egentligen inte om ett bolag är high yield men har väldigt goda nyckeltal och du är väldigt bekväm med att få tillbaka dina pengar och så får du en väldigt hög ränta. Då kan det vara en investering som bär lägre risk än säg ett väldigt solitt bolag som betalar väldigt låg ränta. Och det har man sett de senaste 2 åren. Där du har ju bolag som hade en väldigt solid investment grade rating. Då obligationerna har tappat 40, 50, 60, 70% de senaste 2 åren. Och så har det bolag som var high yield för 2 år sedan, som fortfarande är high yield idag. Men de betalar sina räntor i tid och det gör att obligationerna inte alls har tappat ens i närhet när vad de här investment grade-bolagen har gjort. Så att, ja.
Men för bolagen, om de också är noterade, vilket alla är va? Eller? Nästan?
Nej, i Sverige skulle jag säga att det är nog färre än 50% av de bolag som har emitterade obligationer som faktiskt också är listade på börsen. Men bland investment grade-bolagen så är det en väldigt stor del som är börsnoterade.
Men man kan ju säga också så här, om de sen kommer upp, även om ni kanske inte tycker att det är någon stor skillnad, så för aktiespararna eller de som kör aktiesidan så är det en jättestor sak eftersom det blir så mycket dyrare för ett bolag om de plötsligt anses ha sämre kreditvärdighet, eller hur?
Absolut, det är tveklöst otroligt viktigt för bolagen och vi ser det, jag menar, om man tittar på fastighetssektorn, för det är där skillnaderna är som störst. Marknaden för investment grade obligationer är ju enormt mycket större än marknaden för high yield och det gör att tillgången till kapital är mycket större om du är ett bolag med en investment grade rating. Så i bolag som har en ganska kapitalintensiv affärsmodell och som kräver access till finansiering och som kanske är lite större, vilket gör att bankerna inte kan stå för hela finansieringen, då är det extremt viktigt att kunna behålla en hög kreditvärdighet, för det gör att man kan låna pengar till exempelvis investeringar eller förvärv eller annat. När du hamnar ner i high yield världen så är inte access till kapital alltid givet och du kan ha perioder där du nästan oavsett villkor och ränta inte kan resa finansiering. Så för många bolag är det väldigt kritiskt att behålla en hög kreditvärdighet.
Dels blir det svårt att växa och dels öka kostnaden.
Absolut, så att du drabbas ju på många sätt. Sen har du ju å andra sidan bolag som egentligen inte vill vara investment grade-bolag. För de vill kanske hålla en ganska hög skuldsättning för att de vill premiera utdelningar till aktieägare. Eller så vill de växa väldigt snabbt så de gör kontinuerliga förvärv, vilket gör att skuldsättningen egentligen inte kommer ner till den grad den behöver komma ner för att vara ett investment grade-bolag. Så att det handlar ju egentligen bara om vilken strategi som ledningsgruppen har för bolaget. Men det är tveklöst så att om du är ett bolag med en investment grade rating så har du en helt annorlunda typ av access till kapital. Och jag menar, 2021 så hade du ju bolag som lånade pengar, långa pengar, 20 år, 30 år till förfall på noll i ränta. Så det är klart att om du får låna pengar utan ränta så kan ju du kan nästan rättfärdiga vilken investering som helst. Och det är där, du har ju bolag som har betalat, jag menar Nestlé har ju betalat, de har ju obligationer som har negativ ränta. Så de fick ju betalt för att låna pengar av marknaden. Och det var ju kanske inte sunt det heller, men det är klart att investment grade är väldigt viktigt för bolag att kunna behålla om man har det som huvudsaklig strategi.
Hur ser er investeringsstrategi ut i fonden? Ni har ju ganska mycket mot den finansiella sektorn till exempel.
Vi är inte lika fokuserade på liksom, är det investment grade-bolag, är det high yield-bolag? Vi försöker konstruera en portfölj som är väldigt väl diversifierad över sektorer och olika typer av emittenter. För oss är det viktigare att kunna konstruera en portfölj där den förväntade avkastningen är hyfsat förutsägbar. Där om vi skulle ha en konkurs i portföljen så ska den utgöra en väldigt liten del, vilket gör att den effekten på portföljnivå blir ganska försumbar. Så vi är inte lika, våra fondbestämmelser är inte lika styrda av vilken rating ett bolag har, eller om bolaget ens har en rating, utan vi gör ju kreditanalys på varje individuell obligation som, eller varje företagsobligation som vi köper. Däremot så, jag menar, för vår del så är det oerhört viktigt att den risken är diversifierad över sektorer. Men det behöver inte alltid betyda att vi investerar i alla sektorer. Så om man tittar historiskt sett så hade vi sedan 2019 till 2023 en extremt stor undervikt i nordiska fastighetsobligationer. Där exponeringen var i princip noll över de här åren. Och vi tyckte bara att det var en alldeles absurd situation där fastighetsbolag fick betala, jag menar, 0 till 1% i räntor för att köpa massa fastigheter som de sen kunde värdera upp värdena på. Så vi tyckte bara att liksom, den sektorn kändes inte sund. Det var för mycket pengar som jagade samma typ av tillgångar. Så vi valde då att skala ner den exponeringen kraftigt. Och då ska man komma ihåg att fastighetssektorn utgör ju ungefär hälften av obligationsmarknaden i Sverige. Så för oss, att, som är det en relativt stor fond, att ha noll exponering mot den sektorn gör ju att vi behöver skala upp annat. Så vi har historiskt sett och även nu då haft en ganska stor övervikt mot finansiella bolag, som mest banker. Särskilt förra året 2023 så hade du en period där under våren där du kunde låna ut pengar till Handelsbanken och få 20% i årsräntor, för att efter Credit Suisse gick omkull så var det bara, då ville ingen äga bankexponering överhuvudtaget, och då valde vi att skala upp ganska massivt då.
Det är ert största innehav, eller hur säger du?
Ja, men sektorn är vår största sektor, och jag menar, Handelsbanken är vår största exponering, individuella exponering. Men jag menar, vi var ju en väldigt, väldigt stor köpare under förra våren när, för Credit Suisse gick i konkurs, var det en massa utländska fonder som inte ville äga svenska banker. Och jag menar, Handelsbanken är fortfarande den näst mest blankade bankaktien i Europa.
Och det beror ju på deras exponering mot fastighetssektorn.
Ja, absolut. Och det är skälet. Och vi har sett om det materialet som alla blankare har skickat ut. Och vi tycker väl generellt att det är ganska icke-nyanserad bild. För då det man gör egentligen, man tittar på balansräkningen eller utlåningen som Handelsbanken gör, och säger att det är över 50% fastigheter, och så gör man egentligen ingen vidare analys där. Men, och det kan stämma att det är över 50% av utlåningen, men man måste titta på vilken typ av fastighet det är. Vad är belåningsgraden? Och då gör man liksom, går man lite djupare in där, så kommer man se att det är väldigt låga belåningsgrader. Det är väldigt goda fastigheter. Och jag skulle säga att i och med att Handelsbanken gör sina värderingar själva, så är de extremt konservativa. Så om de säger att de har ett belåningsgrad på 20% i en fastighet, så tror jag att det faktiska värdet på fastigheten är högre än vad de själva antar. Så belåningsgraden är ännu lägre. Så vi hade extremt svårt att se varför du hade utländska hedgefonder som i princip trodde att Handelsbanken skulle gå i konkurs. Det lirade inte med någonting man kunde läsa ur rapporterna. Och vi som bor i Sverige vet ju att Handelsbanken är ju den mest konservativa storbanken i Sverige, men med ganska god marginal. Så att vi var aldrig oroliga, men när det uppstod sådana möjligheter att kunna köpa Handelsbanken lån på 18%, 19%, 20%, så köpte vi väldigt mycket. Det var ju det bästa vi kunde hitta, tyckte vi. Så, och det har ju gjort då att vi äger dem fortfarande än idag, så att det har ju blivit en väldigt stor del av vår fond.
Hur stor del är det?
Ja, men just Handelsbanken väger väl drygt 9% av vårt kapital. Så det är ju för oss då som driver en ganska lågriskmodell, en ganska stor exponering. Nu kommer ju den till förfall här inom en månad, så den risken är i princip borta. Men den sektorn utgör ju drygt 27-28% av vårt kapital idag. Så det är en väldigt stor övervikt.
Och när man inte håller på själv och investerar i obligationer, när den då går till förfall, då får ni något extra, eller hur funkar det?
Det finns ju lite olika scenarion, men generellt ska jag säga i majoriteten av alla fall så har du rätt till två saker. Du har rätt till kurs 100 och så har du rätt till den slutgiltiga kupongen eller räntan. Så det är vad du erhåller på förfall och datumet. Så att oaktat om obligationen har stått nere på kurs 30 eller 150, så om bolaget inte går i konkurs så kommer du på förfall och datumet att få kurs 100 och räntan då som obligationen har betalat. Man pratar ofta om att man ska bottenköpa aktier. Jag skulle säga att det fenomenet av att kunna köpa när det är väldigt turbulent, det är extremt kraftfullt i obligationer, med tanke på att du har den naturliga gravitationen mot kurs 100 och ett förfall och datum. Så du vet ju att du kan ju ha aktier som har stått i 100 och som står i 50 idag, och det finns inga garantier på att bolaget ska gå till, eller aktien ska gå tillbaka till kurs 100. Det handlar ju bara om liksom hur aktiemarknaden prissätter framtida lönsamheten i bolaget. Men i en obligation så har ju massvis av obligationer som har stått i kurs 30, 40 och som sen har gått till 100 för att bolaget inte gick i konkurs. Det som gör att obligationer och obligationsfonder tenderar att vara väldigt bra köp när det är väldigt stökigt. För att då handlar de ner väldigt mycket, du har väldigt stora prisrörelser, men helt plötsligt så när man går in och tittar på den faktiska kreditkvaliteten i portföljen så är den ofta väldigt god. Och det gäller för, inte bara för vår fond, men för de flesta, jag skulle säga de absolut flesta fonderna i Norden har kreditrisker i portföljen som är hyfsat begränsade. Vissa har lite mer risk än andra, men jag tror att över tid så kommer du få en väldigt hög riskjusterad avkastning i obligationsfonder. Men du har perioder som mars 2020 när det var extremt turbulent och många fonder hade väldigt massiva utflöden, vilket gjorde att, jag menar, om du är en fond, det finns en fond till exempel som hade, den fonden hade 387 miljoner kronor i likvida medel och sen 4 miljarder i utflöde på en dag. Så jag menar, har du 37 miljoner i cash och du ska betala ut 4 miljarder dagen efter, ja, då måste du ut och sälja. Och problemet är ju bara att en sån marknad, en sån situation där du behöver betala ut 4 miljarder sker nästan alltid när marknaden är väldigt, väldigt stökig, när du har väldigt stora tapp, och det är då alla väljer att sälja fonden. Och det är klart att i en sån situation så då har ju de förvaltarna inget val. De måste ut och sälja och då får de ta de priserna som de får. Så för fonder som kan ha lite mer dynamisk kassahantering och som kan vara köpare i turbulenta marknader, så är det då man får möjlighet att göra investeringar som håller i sig över väldigt många, många år. För du kan köpa saker till väldigt enorma rabatter.
När det här går ut då, Handelsbanken, lånet, obligationen, vad ska ni göra?
Ja, men då får man återinvestera i någonting annat. Och det fina med obligationer är ju att, jag menar, marknaden är så pass stor att de flesta fonder kan köpa i dollar och i euro, i norska kronor. Det finns ju alltid någonting att köpa. Så det är klart att jag menar, vi hade ju önskat att obligationsmarknaden sålde av nästa månad så vi kunde återinvestera pengarna till mycket lägre nivåer, till mycket högre förväntade avkastningstal. Men där marknaden står idag, när de pengarna kommer in så köper vi bara någonting annat. Så det blir liksom ofta en ganska enkel manöver. Men vi hade väldigt gärna fortsatt ha Handelsbanken på 20% i årsränta i portföljerna. Nu försvinner ju den möjligheten, men det har varit en väldigt hygglig affär då vi har gjort 20% sen vi köpte dem förra året.
Men känns det bra för en bank egentligen att ge ut lån till 20% ränta?
Nej, men Handelsbanken, den obligationen betalar 6,25 i dollar. Och det är ett väldigt annorlunda tillgångsslag. Det är ju inte en vanlig obligation, utan det är en väldigt speciell typ av obligation med kanske väldigt annorlunda dokumentation. Men för dem så är det fördelaktigt, för de får se det, de får tillgodoräkna det i aktiekapitalet i banken. Så det är en väldigt, liksom, ja, jag ska inte gå in på teknikaliteten i obligationen, men poängen är bara att det är ett tillgångsslag, en typ av obligation som är väldigt viktig för bankerna globalt. För det är instrument som egentligen regulatorerna har satt i plats för att slippa ta skattebetalarnas pengar vid eventuella solvensproblem i bankerna. Så det är ett buffertkapital som är extremt viktigt. Och det var det som blev problemet efter Credit Suisse. Att helt plötsligt så hade obligationer som gick till noll på egentligen över en helg. Och då vaknade alla upp för risken i de här instrumenten och sa att men om det kan hända Credit Suisse kan det hända Handelsbanken. Och vi tyckte att den liknelsen var ganska skev och kanske inte riktigt gav Handelsbanken eller, jag menar,
men är någon annan bank eller?
Exakt, alla svenska banker, alla nordiska banker handlade på helt absurda nivåer och alla drog likhetstecken till Credit Suisse och UBS, men jag menar, det är en helt annan typ av risker de nordiska bankerna. Poängen är bara att, jag menar, banken emitterar de här instrumenten till marknadspris och det är marknaden som dikterar villkoren. Sen är det såklart upp till bankerna att fatta beslut om man tycker att det är en förnuftig nivå eller ränta att betala eller inte. Men när jag säger att de betalade 20%, så Handelsbanken betalade inte 20%. Obligationen stod ju långt under kurs 100, vilket gjorde att du får en ränta från Handelsbanken plus en kursuppgång när obligationen går från, säg, kurs 90 eller 87 till kurs 100. Så att du har ju två drivare av avkastning i en sån situation. Men sådana, jag menar, de möjligheterna uppstår. Vi såg ju samma sak under grekiska skuldkrisen sommar 2011, då alla banker i hela Europa sålde av kraftigt. Och även nordiska banker som helt saknade exponering mot Grekland gick ju ner väldigt kraftigt. Och då kunde man köpa nordiska, du kunde konstruera en portfölj som bestod av lån till nordiska banker som hade förväntad, liksom, förräntningstakt på långt norr om 10% om året. Så att, det var ju fantastiskt, det var ju bara att köpa. Då hade ju inga bankkonkurser då. Men sådana marknader uppstår lite från tid till annan, ofta på grund av att marknaden, det är ett långt tema i sig, men obligationsmarknaden är en så kallad mäklad marknad, en OTC-marknad. Så det finns ingen börs på samma sätt. En aktie, om du undrar var Volvo-aktien står, då går du bara in på börsen och så ser du ett pris. Obligationsmarknaden funkar på ett lite annorlunda sätt. Det finns ingen central marknadsplats, så alla priser du ser är egentligen bara uppskattningar av var olika prisställare bedömer att marknaden är. Men det är till exempel Det är ett helt annat pris om du vill köpa 5 miljoner eller 500 miljoner. Så marknaden är inte likvid i sin struktur. Utan du har perioder där alla vill köpa och då är det väldigt svårt att köpa. Och du har perioder där alla vill sälja och då är det väldigt svårt för dig att sälja. Så att du vill ju ofta kunna stå på andra sidan då. När hela världen är köpare tenderar att vara ganska bra att vara ensam säljare och vice versa då.
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Merslin förvaltar räntedelen i populära AMF balansfond. Fonden har avkastat i snitt 7% per år de senaste 10 åren. Vad beror det starka resultatet på?
Aktiva beslut, snabbhet och att vi förvaltare jobbar tätt tillsammans skulle jag säga. Det fina med balansfonden är att den innehåller AMFs bästa bets. Alltså våra främsta innehav i svenska och utländska aktier plus de räntepapper vi bedömer är bäst.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde. Hänsyn ej tagen till inflation.
Jag förstår också att ni kommer köpa något annat när den går ut obligation. Men jag pratar om den eftersom det var ändå så på stor andel och liksom ganska aktuellt. Men ni har också köpt fler obligationer inom fastighetssektorn trots att alla just nu pratar om obligationsväggen. Om vi börjar med varför ni har gjort det och vad ni har köpt, så kan vi ta den här obligationsväggen alla pratar om sen. Ja.
Som jag nämnde så hade vi i många år haft en liksom, i princip noll exponering mot sektorn. Och det var för att vi tyckte att det var helt enkelt för höga värderingar. Det var liksom total eufori i fastighetsmarknaden i många år och vi tyckte liksom att det var en marknad som var svår för oss att delta i, för det var så låga räntenivåer.
Själva instrumentet kommer väl också från Norge, va? In på fastighetssektorn in hit, eller? I Sverige?
Ja, det man kan säga är att tillgångsslaget i Sverige har ju växt upp egentligen efter finanskrisen, och det var egentligen ett sätt, för tidigare var det bankerna som stod för all utlåning i Sverige, och när banker började få problem så blev det plötsligt ett problem för samhället, och då tyckte man att det var bättre om det fanns en effektiv kapitalmarknad där det var andra aktörer utanför banksystemet som kunde bistå med både tillväxtkapital och annan typ av finansiering, och det var ju då som fastighet eller som företagsobligationsmarknaden började liksom, det var bli mer sofistikerat. Tidigare var det egentligen bara vissa försäkringsbolag som deltog i företagsobligationsemissioner, men det var egentligen ingen aktiv marknad på det sättet. Så obligationsmarknaden är egentligen, det är väldigt sunt för samhället att ha en välfungerande och stor företagsobligationsmarknad, för det gör dels att systemrisken som bankerna bär, den minskar ju, för att det är inte de som står på utlåningen, och det gör att, jag menar, om du är ett stort fastighetsbolag som behöver låna 100 miljarder, det är ju svårt att ringa 3 svenska storbanker och ta det kapitalet, och även om de skulle stå med en tredjedel av det var, helt plötsligt får det där fastighetsbolaget problem, och då har ju den banken 33 miljarder illustrativt då, i risk, och helt plötsligt blir det skattebetalarnas problem. Men om det istället är 300 fonder som äger den exponeringen, och då tar ju alla mindre förlust, och det blir inte kul för de spararna i fonden, men det blir liksom inget samhällsbrett problem. Så det är därför tillgångslaget existerar i globalt, och vi tycker väl att det är väldigt sunt att marknaden finns. Men när man tittar på fastigheter isolerat då, så access till kapital, den har varit väldigt god, och det har varit en effekt av nollräntor där du hade väldigt stora inflöden in i fast företagsobligationsfonder. De fonderna växte väldigt kraftigt, behövde låna ut pengar, och den sektor som drog mest nytta av det här var ju fastighetsbolagen. Det var ju väldigt många nya fastighetsbolag som poppade upp och som alla skulle köpa fastigheter. Och det var för att tillgången till kapital var extremt god. Det var ju inte banken, utan det var ju obligationsmarknaden som stod där. Så vi valde liksom att aktivt att inte delta, för att vi tyckte räntenivåerna var på tok för låga. Och anledningen till varför vi har valt att liksom var en ganska stor köpare de senaste 6-7 månaderna är för att helt plötsligt vände sentimentet från att vara extremt positivt till extremt negativt. Jag menar, precis runt sommaren där 2023, då var det ju prat om att liksom, inte vilka bolag går i konkurs i Sverige i fastighetssektorn, det var snarare vilka få bolag kommer klara sig. Det var ju det som var konsensusvyn, i alla fall bland utländska investerare, att alla svenska fastighetsbolag skulle gå i konkurs. Du kanske hade liksom en Vasakronan och Rikshem och Hemsö, de skulle klara sig, men Heimstaden Bostad och Castellum och SBB och Akelius, där fanns det liksom risk. Så de obligationerna sålde av väldigt, väldigt kraftigt. Mest för att utländska fonder sålde dem i väldigt stor utsträckning. För oss så blev det väldigt simpelt då att se att Man gjorde ingen skillnad på fastighetsbolag och fastighetsbolag. Alla sålde liksom av ungefär lika mycket. Och då hamnade man i situationer där det hade väldigt, väldigt välskötta fastighetsbolag med en väldigt fin finansieringsstruktur, en väldigt sund balansräkning som helt plötsligt betalade 12%, 15%, 17% i årsräntor på sina obligationer. Och då har vi köpt väldigt mycket. Men då väljer vi liksom att köpa bolag som är välkapitaliserade, vilket gör att de inte behöver obligationsmarknaden. Så att lite det du är inne på med obligationsväggen där, alla obligationer som är emitterade 2020, det coronadopade året, 2020 och 2021 så emitterades det väldigt mycket obligationer. För räntorna var noll eller minus, var väldigt hög optimism i marknaden, väldigt liksom, folk ville ha risk och fonderna hade extremt mycket kapital. Så de obligationer som gjordes då gjordes i väldigt låga räntor för bolagen. Och då gjorde man då med 3, 4, 5 år i förfall, till förfall. Och de, nu när vi står här i början av 2024 så innebär ju det att de här obligationerna som gjordes 2020 och som är inne på sitt fjärde år, de kommer inte till förfall här i år. Och vi pratar liksom om storleksgrader av 100 miljarder plus om året som kommer 2024, 2025, 2026.
Kan du nämna några exempel som kommer som du håller utkik på?
Nej, men det är ju, jag menar, Heimstaden Bostad är ett sånt exempel, väldigt stora förfall, Castellum, Balder, Sagax. Så det är ju bolag, de har ju stora förfall. Samtidigt så har ju de också väldigt stora kassor, så de har ju access till likviditet. Men det är inte förvånande att många svenska fastighetsbolag är ute och säljer fastigheter. För de har köpt fastigheter med lånade pengar. Nu när de här lånen kommer till förfall så ska ju de här omfinansieras till mycket högre räntor. Och vi kan ju ha ränteökningar på flera gånger. För du har ju dels en reporänta som har gått från 0 eller minus till 4. Så nu har du ett kreditpåslag på det som kanske har gått från 1% till 3%. Så om du är en CFO på ett svenskt fastighetsbolag så betalar du kanske 1-2% i ränta för 3 år sedan. Och idag betalar du 9-10% för samma lån. Så det är klart att det blir mycket tuffare att bära. Särskilt om inte du kan få upp dina hyresintäkter för att korrespondera mot ökningen i din finansieringskostnad. Och det här gör ju såklart att om du kan avyttra fastigheter utan att ha för stora tapp så är det en väldigt sund affär att göra. Problemet blir såklart då att alla är säljare ungefär samtidigt. Och det är klart att det sätter viss press på fastighetsvärderingarna. Men du har ju rätt att det kommer stora förfall. Jag är ju hoppfull om att det kommer lösa sig. Och jag tror att just idag där vi står så tror jag att många av de här fastighetsbolagen skulle kunna vara ute och hämta nya pengar. För att den här fastighetsarmageddon man pratar om, den uteblev ju. Så man har ju sett att de flesta fastighetsbolag, särskilt nu när konsensus är att räntetoppen är passerad, helt plötsligt går det att räkna på fastighetsinvesteringar igen. Och det gör ju att den liksom, trögheten som har funnits i marknaden luckras upp.
Vilka obligationer har ni gått in i då? Vilka fastighetsbolag nästan tror ni? Mm. Ja, men tror ni kommer klara av det här ganska bra och där de kanske då har lånat ut till högre ränta, för det är det ni letar efter, eller hur?
Vi letar egentligen efter obligationer som har handlat ner väldigt mycket i pris för att primärt utländska fonder har velat dra en stopploss och sälja de obligationerna. Och då har man lite, men om du är en fransk pensionskassa som sitter på hundratals miljoner i exponering mot svenska fastighetssektorn och så går det något kommittébeslut internt om att nu ska vi inte äga svenska fastigheter, då behöver de gå ut och sälja till vilket pris som helst. Så det har gjort att vissa obligationer har sålt av extremt kraftigt. Så räntan på lånet är egentligen oförändrat, men priset på obligationen har kommit ner så pass mycket att du får väldigt bra betalt för risken. Och när vi tittar för egen del så det vi äger behöver inte nödvändigtvis vara de bolag som jag tror klarar. Jag tror att de absolut flesta klarar sig, så jag vill bara ha det sagt. De vi äger har varit de där vår bedömning har varit att de har sålt av för mycket i relation till risken. Så ett exempel på en obligation vi inte äger är Sagax till exempel. Och Sagax är ju förmodligen bland de mest välskötta fastighetsbolagen i Norden. Att vi inte äger Sagax är egentligen ingen som talar emot det. Det är bara att Sagax har en så pass stark ställning i kapitalmarknaden att deras lån aldrig handlade ner så pass mycket att du har aldrig fått mer än 5-6% i årsräntor, samtidigt som du kunde få 12% Akelius till exempel. Och då tyckte vi att Akelius var ett bättre köp. Och det är inte för att Sagax är sämre. Det var bara för att Sagax, de som gillar Sagax säljer inte Sagax, så då har de liksom inte handlat ner. Men för egen del, jag tror att den som kanske sticker ut lite är ju Heimstaden Bostad, som har varit väldigt mycket skriverier om, med liksom allt som händer hos Alecta. Så vi har varit en väldigt, väldigt stor köpare av Heimstaden Bostad obligationer på liksom nära någon form av bottennivå. Alltså man ska ha det med sig att vi har köpt är ju en direkt konsekvens av allt som har hänt, och alla de rubrikerna kring Alecta och allt som händer i Heimstaden har ju gjort att priserna på obligationer har kommit ner så pass mycket att det i vår bedömning gav en extremt god risk-reward, och du fick väldigt bra betalt för risken. För det man ska komma ihåg är att till syvende och sist, och allt som händer med Alecta och så vidare, om man lägger det åt sidan, det här är hyresrätter i Europa. Så det är en ekonomisk tillgång som i princip alltid har runt 100% i utnyttjande grad. Det spelar ingen roll om det är högkonjunktur eller lågkonjunktur, det är ett bestånd av fastigheter som kommer att vara fullt uthyrda i nästan alla marknadsklimat och makroklimat. Sen har ju de kanske en finansiering som inte är optimal, men man löser det. Och det man ska komma ihåg är att det är en väldigt stor skillnad på att äga aktier i ett bolag som Heimstaden om det gick, och att äga lån. För du har ju någonstans pant i de här fastigheterna. Så du har antingen första pant eller sekundär pant i hyresrätter som har ett värde. Så innan du som obligationsägare ska ta tapp, då ska du ha väldigt stora nedskrivningar av det beståndet. Så vi pratar liksom om 50-60% värdetapp mot bokfört värde innan du börjar uppleva förluster i obligationsdelen av balansräkningen. Så att vi har väldigt svårt att komma till en sån slutsats. Så får du 12,5-13% i ränta på ett år. Det tyckte vi var väldigt bra betalt för risken.
Om man ser till fonden, det går ju aldrig sådär extremt bra. Om vi säger, avkastningen kommer ju aldrig upp till liksom extrema nivåer om man jämför till exempel med en småbolagsfond på aktiemarknaden. Hur ska man ändå motivera att man investerar hos er?
Det är ju en helt annan typ av risk. Så att, jag menar, en småbolagsfond, för det första äger du aktierna, vi äger ju lånen i de bolagen, och det gör att du per definition har lägre risk. Men man ska komma ihåg att, jag menar, risken i en obligationsportfölj är egentligen bara en direkt funktion av vad vi kallar för yielden då, eller räntenivån i portföljen. Den blir inte bättre över tid. Det är liksom en matematisk säkerhet att du kommer få den räntan som de här obligationsportföljerna betalar.
Är det runt 6% per år eller något sådär?
Vad du är i risk. Men om man tar för egen del, jag menar, om man tar våra två större fonder, så ligger de i den lägre delen av riskspektrat. Så att de ligger någonstans mellan 6-9% i förväntad årsavkastning. Så där ligger räntan då i portföljerna. Och det är ungefär den avkastning som man kan förvänta sig. Sen kan det vara som lite skakigt längs vägen. Det kan gå upp och ner i form av pris på obligationerna. Men till syvende och sist, så om de här bolagen inte går i konkurs, då är det den räntan vi kommer få. Medan aktiefonder har ju liksom en helt, de har ju i teorin då en helt obegränsad uppsida. De kan ju gå hur mycket som helst. Och vi har ju snarare tvärtom då, att uppsidan är begränsad till kurs 100 i de absolut flesta obligationer. Så det blir inte bättre än så. Men det är som för att liksom svara på frågan om hur man kan motivera det. Jag tror att ur en historisk kontext, så särskilt om man tittar de senaste 5 åren, så då har vi haft ganska betydande volatilitet i börsen, men det har generellt sett varit ganska goda börsår. Och det är klart att när man ser småbolagsfonder gå 20-30%, det kommer ju vara extremt svårt, för att inte säga omöjligt, för obligationsfonder att konkurrera med tanke på hur mycket lägre risken är i portföljerna. Men om man har ett sparande som ligger 100% i aktier, och man funderar på, men jag kanske behöver pengarna inom 5 år, jag kanske går i pension eller ett större köp av någonting, jag vågar inte ta den risk som aktiemarknaden förknippas med de kommande 3, 4, 5 åren. Att investera i obligationer som ändå kan leverera 7-9% om året till en avsevärt mycket lägre risk än aktiemarknaden kommer liksom ha en riskdämpande effekt på portföljen. Så det är väl lite så, om man tittar på våra kunder som är i princip uteslutande nordiska institutioner, de ger ju oss pengar att förvalta för att de ser det här som en, de har sin naturliga aktieexponering, de har sina liksom statsobligationer, det, om det är ett försäkringsbolag till exempel, så har de en 50-50 eller 60-40 portfölj som ligger i aktier. Och så säger de att skala ner där ett par procent och istället lägga pengarna i en svensk företagsobligationsfond istället. För att det finns ju marknadsscenarion där aktiemarknaden faktiskt går ner. Det känns som att man har glömt bort det nu, men det finns ju faktiskt en möjlighet att aktiemarknaden också går ner. Då kanske du tappar 10-20-30%, medan du i en obligationsfond kommer fortsätta trenda i tangentens riktning över tid. För att det är så marknaden funkar.
Här kommer några snabba frågor. Är du en spara eller slösa?
Spara.
Du slösar aldrig?
Jo, men det är klart att jag som alla har ju hobbyn och så vidare. Men jag skulle säga generellt att jag är en väldigt riskavers person. Det är kanske därför jag jobbar med obligationer och inte med aktier.
Vad är det dyraste du har köpt?
Nej, men det är ju bostadsrätt och sen bil. Och sen är det ett väldigt långt kliv ner till. Ja, men det, vad kan det vara? Det kan vara någon dyr resa.
Hur investerar du själv?
Ja, en stor del går ju in i våra egna fonder. Och resten ligger liksom i en ganska bred svensk, ganska tråkig aktieportfölj med månadssparande. Jag har märkt att alla de här lite mer högriskinvesteringarna, de blir inte bra. Så att jag har gjort mycket biotech över åren och liksom de här klassiska fasbolagen. Så att den delen är nog icke-existerande idag. Så det är liksom, jag ska säga, majoriteten, norr om 50% av mitt disponibla sparkapital går in i våra egna fonder. Resten ligger i en långsiktig aktieportfölj.
Vad är din sämsta investering som du har gjort?
Ja, men det är nog, jag har många minus 99% är i min biotech-korg. Så i procent är det sämsta. I kronor och ören så finns det de som är sämre. Den procentuella utväxlingen kanske har varit mindre då, men, eller bättre. Men jag har många minus 100% är. Det har jag, tyvärr.
Äger du några aktier just nu som du kan säga någonting om?
Ja, absolut. Nej, men jag äger ju, jag menar, Investor, storbanker, många OMX30-bolag, även en del mer globala. Liksom, säg, jag äger ju Nvidia och Microsoft. Så jag har 20 aktier som jag månadssparar i, som jag gjort i många, många år. Och de 20 förändras nästan aldrig. Det är väl plus minus 2, som någon som åker ut och någon som kommer in. Men det är stora bolag i princip, både svenska, lite norska och amerikanska.
Men det är ganska smart att månadsspara i, vad sa du, 20 aktier?
Ja, av en slump så när jag satte upp den här korgen så blev det 20. Så det var inte att jag har någon, det är ingen vetenskap bakom det. Utan det var 20 bolag som jag liksom förstod och som jag kände att jag kommer aldrig tappa någon sömn över mitt långsiktiga ägande i Microsoft till exempel. Så tyckte jag att då kan det bara ligga i portföljen. Så går det ner så vet jag att jag köper mer månaden därefter. Så att det, jag har gjort det väldigt enkelt för mig. Och det är för att, jag menar, mitt jobb är så pass krävande och allomfattande att det blir väldigt svårt att liksom ha en aktieportfölj privat där man behöver vara in och vara väldigt aktiv. Så att då har vi valt att inte ha det så, utan det är aktier som jag egentligen köper utan att ens tänka på det.
Och bästa investering?
I procent och i kronor, det är nog samma. Men jag köpte Eli Lilly där precis efter finanskrisen. Och det är ju många, många tusentals procent i avkastning med utdelningar. Så det blir väldigt bra.
Ett amerikanskt läkemedelsbolag, ett av de största.
Ja, absolut. Och det var bara en ren slump att jag köpte ett gäng aktier, men då var det bara en slump att den kom med där. Och sen har den legat i den portföljen. Det är en sån som jag har månadssparat i länge. När man bara öppnar depån och ser från start så ser man ju att alla de här, liksom, när man är ute och svänger i biotechvärlden så man, för att man drömmer om väldigt snabba pengar, och så ser jag att jag är upp 7000% på Eli Lilly med återinvesterade utdelningar, så blir det väldigt tydligt att du behöver inte hitta liksom nästa cancerforskningsbolag som ska rädda världen, utan det räcker med att bara vara långsiktig. Det var bara en slump att jag liksom råkade ha möjligheten att investera, och så var det en finanskris när börsen var ner 70% från toppen eller 50% beroende på vilken börs du tittar på. Och Eli Lilly kostade vad den kostade, och liksom Swedbank var ner 80% från toppen och så vidare. Så att det är klart att det blir ju väldigt missvisande, och man råkade komma in runt den absoluta botten, och sen har det varit liksom ett rakt streck uppåt. Men även utan det tror jag att köpa globalt ledande bolag över tid, som också kan dela ut pengar som du kan återinvestera, och om du slipper röra det kapitalet, det blir liksom bra. Du behöver inte tänka så mycket på det. Så vi har gjort det väldigt, väldigt enkelt för mig.
Under finanskrisen, vad gjorde du då för någonting?
Då jag hade precis tagit examen, så att jag har en ganska klassisk som finansbakgrund egentligen innan jag kom till Atlant. Jag har varit i 9 år, så jag var klassisk. Liksom, jag jobbade med finansiering av private equity-transaktioner och så vidare. Så precis efter finanskrisen så, det var ju då kanske mitt sparintresse var som störst, och väldigt, väldigt liksom aktieintresserad. Och så råkade det sammanfalla med liksom den största tappet på börsen sedan 1929. Så det var ju en väldigt tur då att det var då jag började liksom få in en del pengar som jag kunde investera, och så råkade värderingen vara ner 70-80-90% från toppen i många bolag. Så att det blev en fantastisk start. Hade jag startat 7 månader innan hade jag nog inte varit upp så många procent på Eli Lilly, för då hade man varit med om en nedtur först, men nu råkade det bli så.
De tre bästa tipsen om man ska investera i företagsobligationsmarknaden eller obligationsmarknaden, vad skulle du säga att det är?
Jag skulle säga köp när det ser som värst ut. När du ser att en fond eller en obligation eller ett gäng obligationer har haft väldigt stora tapp, det är det bästa tillfället att köpa. Det blir väldigt, väldigt bra. Så att jag tror att man ska nog se turbulens som ett väldigt bra köpläge. Det är nog bästa tips nummer 1, 2 och 3. Och sen 1 och 2 då, och sen 3 skulle vara att vara långsiktig. För obligationer är någonting som rör sig uppåt över tid. Det är inte ett tillgångsslag som man ska titta på från liksom januari till december varje år, utan man ska nog vara liksom, ha en 2-3-5 års horisont egentligen. Och då vet man, då kan man nästan på decimalen räkna ut vad man kommer få i avkastning. Och det är väldigt tacksamt. Så får man ju fundera på om det som passar ens egna ekonomiska förutsättningar och prioriteringar. Men över tid så blir ju obligationsinvesteringar sällan dåliga.
En debatt som har rasat till uppsägning nu, det är just transparensen på obligationsmarknaden. Du som är inne och handlar så mycket, vilka krav kan du ställa på liksom, vilka är de andra som äger den här obligationen just nu? Hur mycket ser du som en vanlig retail, en vanlig person intresserad?
Mm. Ja, men det där är ju miljondollarfrågan, för det är en extremt det är en väldigt komplex situation där du har väldigt många ägare av obligationer, och det jag skulle säga att majoriteten av ägarna är dolda, det vill säga vem som äger en obligation är inte publik. Du ser några stycken, men du vet inte exakt vem som äger. Och det är för att obligationer handlas så mycket, så det är väldigt svårt att tracka där. Och de flesta fonderna har inte ett rapporteringskrav till en centraliserad börs, för det finns ingen centraliserad börs. Hade det funnits liksom ett OMX för obligationer där alla obligationer liksom kläras och handlas och noteras, och då hade det varit mycket lättare. Men nu kan du ha, jag menar, bara i Sverige finns ett flertal olika obligationsindex och börser som obligationer sättlar över, och du kan ha, jag menar, en obligation i Nordea i euro sättlar på en annan börs än en Nordea-obligation i svenska kronor till exempel. Så att det är nästan omöjligt att följa exakt vem som äger vad. Så att jag har nog inget riktigt bra svar på hur man ska lösa det, förutom att man eventuellt skulle etablerat formellt index som obligationen får ingå i, och så får alla fonder som handlar i det indexet rapportera till börsen att vi äger så här mycket på månadsbasis.
Men hur gör du själv om du ska gå in och köpa en obligation? Liksom, tittar du, finns det någon investerare som du tycker det här är en vettig institution som du tar rygg på, eller som brukar vara en opportunist som det verkar handla om att vara?
Det finns ju motparter i mitten som är mäklare av obligationerna, så det tenderar att vara banker då som har mäklare som köper, som egentligen matchar köp och säljflöden från olika fonder som kanske har motsatt intresse. Så vi säljare, och då ger vi ett uppdrag till en mäklare att hitta köpare, och så bringer de runt i praktiken eller skickar ut elektroniska signaler om att här finns en säljare av så här mycket obligationer i det här pappret på det här priset, och försöker hitta en köpare. Mm.
Hur snabbt går den processen?
Det är så sjukt att det kan ju ta allt från en minut till månader. Det beror på vad det är för typ av obligation. Du har obligationer som inte har handlat på ett år. Så om jag skulle vilja gå ut och sälja 50 miljoner kronor i en sån obligation idag, så är det inte säkert att jag får ett bud fram till mars exempelvis. Så att det är liksom en helt mäklad marknad som stundtals är extremt illikvid. Det är klart att det finns en väldigt stark korrelation mellan ratingen på bolaget. Är det investment grade så tenderar likviditeten att vara avsevärt mycket bättre. Är det ett bolag som kanske är oratat så kanske det inte finns någon likviditet överhuvudtaget. Det går liksom inte att sälja obligationer nästan oaktat pris. Så hur man gör rent som operationellt, det skiljer sig lite från förvaltare och förvaltare, men tyvärr så är det som är gemensamt för jag skulle tro alla förvaltare som förvaltar företagsobligationer är att man är väldigt fäst vid sin skärm, för att det är väldigt många mäklare som hanterar väldigt många olika flöden, så du behöver sitta och stirra på egentligen en flödesbild hela tiden av, jag menar, vilka obligationer visar Nordeas mäkleri ut, och kanske du har en SCBs mäkleri, kanske har ett motsatt intresse, du kanske har ett papper som du vill köpa, och då behöver du egentligen testa dig fram och se vem som kan leverera de här obligationerna. Jag skulle ändå säga att mäklarkåren i Sverige är generellt sett väldigt duktiga. De vet ungefär vilka intressen som olika fonder har. Så då kan man ganska enkelt matcha. Om de vet att vi generellt sett är köpare av bankpapper till exempel. Jag menar, det är ingen hemlighet att vi har varit en stor köpare av den typen av obligation som vi talade om tidigare. Så att då vet de att om någon fond ringer och säger vi vill sälja 10 miljoner dollar Handelsbanken, då vet de flesta mäklare att vi är liksom en ganska tänkbar köpkandidat då. Allt det här kommer ifrån att du behöver vara lite, man behöver lite om sig kring sig. Som mäklare behöver man ringa och ha en väldigt nära dialog med sina kunder för att veta vilken typ av transaktion de vill göra. Men när jag sitter och berättar om det så hör man ju att det är inte en effektiv. Jag menar, det här är en 400 miljarders marknad och den bedrivs över telefon i praktiken. Så det är ju inte effektivt. Jag är säker på att det där kommer förbättras över tid. Men där vi står idag så det är det enda sättet som man kan göra det på. Sen kommer det där, jag menar, det är en väldigt stor skillnad mot 5 år sedan och jag tror det kommer vara mycket bättre om 5 år.
Finns det någonting som pekar mot en bättre transparens på marknaden just nu? Du säger att det funkar så här just nu, men, och vi har fullt av så här fintechbolag i Sverige och så vidare som kanske skulle kunna bygga ihop någonting här. Men finns det någonting som...
Absolut. Ja, men det jobbas på väldigt många olika lösningar. Då är dels börsen och Finansinspektionen är väldigt aktiva och försöker driva den här frågan. Men även olika fintechbolag som försöker etablera marknadsplatser. Jag tror att det viktigaste och det som kanske är mest prioriterat är att etablera ett formellt index. Det finns ju i Europa och det finns i USA och så vidare. Men ett formellt index där man kan inkludera vissa obligationer, och jag tror ju att det skulle underlätta om även det indexet hade derivat som OMX, aktieindex, där du kan köpa optioner och terminer och så vidare, vilket gör att när du har möjligheten att addera derivatexponering så bidrar det per definition till att likviditeten blir bättre, för du kan alltid stå på andra sidan och så vidare. Så att jag tror ju att det kommer ske väldigt mycket. Det är många olika typer av aktörer som jobbar på lösningar för att effektivisera marknaden, men vi får se hur det slutar.
Men det är väl annars det kring likviditet som är den största kritiken egentligen mot obligationsmarknaden, att du inte alltid kan gå ur. Om du är på börsen och investerar någonting kan förlora jättemycket. Det finns alltid en köpare ner på 5 kronor. Alltid någon som köper.
Jag tycker, vi som är aktiva primärt inom obligationer, men även inom aktier, vi har ju aktiefonder också, eller fonder som handlar mycket aktier, och jag menar, den illikviditeten som man pratar om, den finns ju i många, många bolag även på aktiemarknaden. Så att, jag menar, det är väldigt stor skillnad att sälja 50 miljoner kronor Atlas Copco eller sälja 50 miljoner kronor i ett First North-listat bolag. Så att det är lite samma sak i obligationsmarknaden, att bolag som tillhör sån här så här, crème de la crème, högratade investment grade-bolag. Jag kan gå ut och sälja 1 miljard Atlas Copco imorgon om jag vill i obligationsmarknaden. Det är liksom inga problem. Man får gå till några olika aktörer och så är den affären klar. Och det är samma sak i aktiemarknaden. Så jag tycker att den här diskussionen om att marknaden är illikvid, den blir liksom lite onyanserad, för det är samma sak i aktiemarknaden. Och det är väldigt svårt, men det är ju småbolagsfonder som är 30, 40, 50, 60 miljarder i kapital. Och så ser man den viktade dagshandeln i vissa av deras innehav, ser man att du har ju bolag, fonder som äger aktier i bolag som kanske handlar för 100 000 kronor om dagen, och så äger den fonden aktier för 90 miljoner. Så det blir väldigt svårt att sälja det om man vill. Så att jag tror att det...
Ja men okej, jag ger mig på den punkten lite.
Det är lite samma sak. Däremot, det som aktiemarknaden verkligen har är att där är prisbilden mycket mer transparent. Du ser liksom, här är priset, här har du köpare och här har du säljare för så här mycket antal. Så att det är liksom väldigt enkelt att se i vilken priskontext som en aktie handlas. Den finns ju inte riktigt i obligationsmarknaden, och den finns definitivt inte när marknaden är turbulent. För då kan det vara, liksom, du har en indikation på skärm om vad en obligation ska handla, men du kanske har en säljare 5% under där exempelvis som inte handlas. Så det betyder att den faktiska prisbilden är kanske 10% under. Men i och med att de flesta prisindikationer baseras på sista avslut, så blir det lite, som lite moment 22. Det handlas inte ner för att ingen köper, och det gör att priset inte kommer ner. Så att, liksom, det är en väldigt speciell typ av marknad.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Men finns det starka incitament hos bankerna till att fortsätta ha det så här kanske?
Jag tror definitivt att det finns incitament från både banker och från liksom finansinspektioner och så vidare, att det finns en välfungerande kapitalmarknad för lån, alltså företagsobligationsmarknaden. Den är väldigt viktig, jag menar, även för politiker att den marknaden funkar, för den är extremt viktig. Och tittar man på Sverige ur en global kontext, det finns en anledning till varför Sverige har producerat så många världsledande bolag, och det är egentligen access till kapital. Jag menar, Volvo i all ära, men Sverige är ett land som producerar väldigt många världsledande bolag. Och hur kommer det sig? Det är för att när bolagen är mindre och i tillväxtfas, då går det att låna pengar och att resa aktiekapital även i onoterad form. Och det där är ganska ovanligt. Om man åker till Tyskland till exempel, så finns inte det ekosystemet. Trots att Tyskland på många sätt är liksom ett mycket mer industriellt land, så finns inte den möjligheten för bolag till exempel låna pengar i en obligationsmarknad, för den är icke-fungerande. Så jag tror att värdet över tid att ha en välfungerande obligationsmarknad, den är stor för samhället och för alla aktörer. Sen är ju alltid frågan om hur man ska ta sig dit, vad innebär en effektiv marknad och så vidare. Det där är ju mer tekniska diskussioner som liksom man får försöka hitta en lösning där marknaden blir bättre. Men jag tror att det ligger i allas intressen att det finns en marknad som funkar.
I min värld så måste man ha, om man inte ska gå via en fond, så måste man ha 500 000 att investera ungefär om man är privatperson för att själv gå in i obligationsmarknaden. Är det minimum ungefär där?
Jag skulle säga att de absolut flesta är till och med 1 000 000 kronor eller 1,25 i alla fall i Sverige. Och det är ju klart att det är ju besvärligt. Och det gör ju att likviditeten blir sämre. För hade det varit möjligt som privatperson köpa obligationer i säg 10 000 kronors belopp, då hade det varit många fler som köper. Det som man kallar för småspararna i Sverige står ju för en väldigt stor del av handeln på börsen. Så även om en småsparare kan köpa aktier för 10 till 100 000 kronor, så kanske du har 10 000 sådana småsparare, vilket gör att aktien blir mer likvid och handlas mer. Att det är minimumposter på 1 000 000 plus i marknaden gör ju att marknaden de facto blir mindre likvid, för du måste nästan eliminera hela småspararkollektivet. Det blir ju väldigt svårt att bygga en portfölj när varje obligation måste väga minst 5 000 000 kronor. Så fonder blir ju det enklaste sättet, för du kan handla för 100 kronor i princip. Så att fonder blir ju det bästa. Men även där så tror jag att det där är också någonting man jobbar på, att kanske minska. Det finns ju regulatoriska problem med att ha säg 100 kronor i minimum i obligationer. Men det där kommer säkert lösa. Så jag skulle väl tro att om vi sitter här igen om 5 år, så kanske man har sänkt det är från 1 000 000 till 10 000 eller 100 000 kronor. Och då kommer det vara mycket mer lättillgängligt för privatpersoner att köpa och sälja obligationer.
Stort tack till dig, Tanner Pikdöken, för att du tog dig tid att prata med oss på Ett rikare liv.
Tack så mycket.
Du har lyssnat på podden Ett rikare liv med mig, Helene Rothstein. Den här podden ges ut av Privata Affärer och Bonnier News. Ansvarig utgivare är Love Strandberg och Julia Siverts. Hon har hjälpt till mycket med klipp och fix. Vi hörs igen om en vecka. Håll ut. Hej då!